Efesierbrevet är ju adresserat till de heliga i Efesos. Det fanns ett antal olika församlingar i det här området. Och tanken var att det skulle skickas runt och läsas upp så att alla fick del av det här innehållet. Så det är ett allmänt brev i den meningen som kan appliceras på alla kristna i alla tider. Till skillnad från en del andra brev vi har, till exempelvis Korintsebrevet som är skickat till en specifik församling och adresserar väldigt specifika situationer. Om man skulle kunna fråga Paulus, ja men hur har du tänkt att en församling ska fungera? Eller hur tror du att Gud har tänkt? Så skulle han säga, ja men läs Efesierbrevet 4. Det har jag skrivit där. Det är precis det jag menar. Och de här verserna har ju tre tydliga avsnitt. Där det första handlar om kallelsen och enheten i tron. Det andra handlar om att i den enheten så har vi olika funktioner. Allihopa. Och det sista stycket handlar om att målet med allt det här är att vi ska växa till i mognad med Jesus som förebild. Många gånger så har vi i kyrkan läst det här som att det bara handlar om församlingens ledarskap. Att det är det som ska bestå av apostlar och profeter och evangelister och herdar och lärare. Men läser man det här noga så ser man ju att det är ju inte vad Paulus skriver. Utan i det som är vers 7, nu har jag plockat bort verserna här så att ni vet ju inte vart vers 7 är. Men det är det som står, men var och en av oss har fått nåden, skriver han. Han skriver att det här gäller ju hela församlingen. Som har olika funktioner och olika områden. Och att Gud räknar med var och en av oss i det här. Det är alltså hela församlingens kallelse att fungera i någon mån och på något sätt i de här fem olika områdena av tjänst. Och allt det här behövs i församlingen om vi ska bli en sund och välfungerande församling. Och det betyder att din och min kallelse är att på något sätt och i någon mån vara i funktion inom något av de här fem områdena av tjänst. Och det behöver också finnas med när vi funderar på församlingsledarskap. När Jesus lämnar sina efterföljare och stiger upp till himlen så överlämnar han sin tjänst till de apostlar han har utvalt. Och säger, ni ska fortsätta med de här funktionerna. Det är det här ni ska ta över. Det är ju egentligen de här fem sakerna som han lämnar över då. Jag kör ändå. Det är de här fem sakerna som Jesus lämnar över. Är Jesus en apostel? Apostel betyder ju sändebud. Och att vara en Guds apostel är ju att vara ett Guds sändebud. Vem är mer en Guds apostel än Guds enda son som han sänder till den här världen? Är Jesus en profet? Ja, självklart. Den främste av dem. Ingen har ju större insyn i faderns hjärta än vad Jesus har och kan tala ord från honom. Är Jesus en evangelist? Ja, utan tvekan. Han vittnade om sig själv. Han rekryterade människor att följa honom. Är Jesus en herde och fungerar pastoralt? Han är ju den ultimata herden, den gode herden, den som ger sitt liv för fåren. Är Jesus en lärare? Han kallades för rabbi, som betyder lärare. Han tog varje chans att undervisa folket så fort han fick den. Det är klart han var en lärare, den största lärare man kan ha. De här fem sakerna, fem funktionerna beskriver ju Jesu liv och Jesu tjänst. Och det är det han lämnar över till församlingen och säger, det här är vad ni ska fortsätta med. Vad innebär då de här olika tjänsterna? Jag ska ge en kort beskrivning av varje. Man skulle egentligen kunna ha en predikan om varje. Så det här blir en väldigt, väldigt kort summering. Och sen ska vi lägga tyngdpunkten på att prata om den apostoliska tjänsten. För det är den som lägger grunden för alla de andra. Och när vi gör det nu så tänker jag att istället för att tänka att det är enskilda personer som innehar dessa tjänster, som är apostlar och profeter, så ska vi tänka att det här är områden i hur församlingen ska fungera som vi alla är tänkta att vara delaktiga i. Den apostoliska tjänsten handlar om att upprätthålla kraften och styrkan i rörelsen och se till att den utbreds, att den riktas utåt. Namnet apostel betyder ju samma sak som mission, utsänd. Och genom att peka på det absolut mest centrala i vårt uppdrag hela tiden som kristna. Och i praktiken se till att det är det vi gör. Vi sysslar med mission framför allt annat. Så vitaliserar och stärker den apostoliska tjänsten även det som är det befintliga. Den visionerar och bryter ny mark och vågar ta risker. Den övervakas att kyrkan är sann mot sitt DNA. Och utan den apostoliska tjänsten så är det nästan omöjligt för kyrkan att teckna en framtid av liv och styrka och expansion. Vilket ju, om det här saknas, så leder ju det till det motsatta. Den profetiska tjänsten innebär att en kallelse till att mana Guds folk att upprätthålla trofastheten till Gud och till förbundet med honom. Den vakar över den förbundsrelationen mellan Gud och hans folk och uppmanar till omvändelse om man ser att det inte följs. Den profetiska tjänsten ifrågasätter ofta det rådande läget, den rådande ordningen, för att ställa församlingen mer i linje med Guds hjärta och Guds syften. Den lyfter fram sociala orättvisor och har en stark känsla för rätt och fel och kommunicerar Guds sanning till de troende. Den evangelistiska tjänsten drar människor till Jesus. Det är hela tiden sysselsatt med att människor ska få lära känna Jesus och bli en del av hans rörelse. Så den är bärare och kommunikatör av de goda nyheterna om Jesus. En sanningssägare för människor som ännu inte tror. Och en tjänst som medvetet bygger relationer utanför kyrkans väggar för Guds rikes skull. Och så har vi den pastorala tjänsten, eller herden som vi ibland kallar den. Den handlar ju om att vårda den andliga utvecklingen. Att upprätthålla sunda relationer i församlingen. En kärleksfull gemenskap. Och att forma lärjungar. Den präglas av omsorg och av medmänsklighet. Om att vilja se det goda i varje människa och lyfta fram det. Och så har vi den undervisande tjänsten, eller läraren. Och den har till uppgift att klargöra Guds uppenbarade vilja. Och förmedla vishet och förståelse. Så att församlingen hela tiden växer i kunskapen om Gud. Och att ge en teologisk ram så att människor både kan förstå Gud och trons mysterier. Och när alla de här sakerna är i funktion i en församling eller i en rörelse, då händer ju det som Paulus beskriver i sista stycket av Efesierbrevet 4. Nämligen att den växer till en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Den kan vi smaka på ett tag. Men det betyder också att utan att alla de här fem områdena är i funktion i en församling eller i en rörelse, så fungerar den inte som Gud har tänkt. Och kan inte nå en mognad som svarar mot Kristi fullhet. De här områdena går ju också i varandra. Och ofta fungerar en människa i mer än ett av dessa områden. När jag har gjort såna här tester på mitt eget liv så får jag nästan alltid starkast på den apostoliska tjänsten. Betyder det att jag är en apostel? Nej, det tror jag inte. Men jag tror att min personlighet och mina gåvor ligger i linje med att mest fungera inom det apostoliska området. Dessutom så ligger ju lärjungaskapet som en slags grundförståelse för allt kristet liv. Och det betyder ju också att för alla som fungerar inom något av de här områdena så innebär det ju också att man formar efterföljare. Så en person som fungerar inom det evangelistiska området har ju inte bara till uppgift att fungera där, utan att också forma andra människor till att bli mer utrustade att fungera där. Under de första 300 åren av kyrkans historia så fungerar församlingen till väldigt stor del på det här sättet. Det finns självklart problem. Det finns det i alla församlingar. För att i alla tider har vi utgjorts av bristfälliga människor. Men ingredienserna för att församlingens gudagivna DNA skulle förlösas fanns där. Och det märktes. Sen sker någonting under 300-talet. Kristendomen blir upphöjd till statsreligion. Vi har varit inne på det här förut i hela romarriket. Och en hel massa konsekvenser följer på det. En av det här var att det här sättet att fungera som församling där alla fem tjänstegåvorna är i funktion inte längre är den modell av kyrka som man etablerar. Man ser inte längre varje troende som en aktiv arbetare utan det ersätts av ett professionellt ordinerat ledarskap som skulle sköta arbetet i kyrkan. Och det här ledarskapet utformades av två av de här tjänsterna. Nämligen den pastorala och den undervisande tjänstegåvan. Prästerna skulle sörja för folkets andliga väl och förmedla kunskap. De andra tjänsterna behövdes ju inte. Eftersom alla redan var kristna så behövdes ju inte apostelns missionsfokus och driv att utbreda Guds rike. Likaså evangelistens tjänst att dra in nya människor till Kristus. Det var ju överflödigt eftersom alla genom ett myndighetsbeslut redan var bestämda till att vara kristna. Profettjänsten stör ju lugnet och ron med sitt ifrågasättande. Och det behövs ingen röst som kallar till omvändelse. Så den kan vi ta bort. Så kvar blir ju en stympad, obalanserad, dysfunktionell modell för att vara församling. Som har lyft ut alla element som gör att församlingen riktar sig utåt. Känner vi igen det? Det är ju det vi kämpar med hela tiden. I vårat sätt att vara kyrka som vi har ärvt. Så kämpar vi hela tiden med hur kan vi rikta oss utåt. Ja, men det är inte så konstigt att vi befinner oss där. De flesta röster som driver kyrkan utåt har till stor del saknats under 1600 år av kyrklig historia. Förutom när det ibland har uppstått Jesusrörelser som bär alla de här kännetecknena som fungerar i enlighet med Efesierbrevet 4. Men då har ju det ofta uppstått utanför den etablerade kyrkan eller blivit utslängda ur densamma. Och jag tänker att även om det profetiska och det evangelistiska också har saknats under väldigt lång tid i kyrkans historia så är det avsaknaden av det apostoliska som har skadat kyrkan mest. Och det är för att det lägger grunden för alla de andra tjänsterna av områdena av tjänst. Men innan vi går in på det så tänkte jag bara att det är viktigt att säga några saker. För ordet apostel eller ordet apostolisk väcker ju olika associationer hos oss. Och det är viktigt att slå fast några saker, tänker jag, så att vi är överens om vad det innebär. Och det första är att den apostoliska tjänsten idag är inte samma som för de ursprungliga apostlarna. De hade ju ett unikt uppdrag i historien. Och den apostoliska tjänsten idag är en fortsättning på detta. Men det finns inget mandat att ändra på något av vad det innebär att vara apostel. Eller i det budskap man är satt att bära fram. Och det andra som är väldigt viktigt tror jag för oss att förstå. För att så har det ibland framställts, och det är att apostolisk tjänst och apostoliskt ledarskap har inget med auktoritärt ledarskap att göra. Och ofta har det framställts så av människor som själva gärna vill kalla sig apostlar och som gärna vill vara ensamma ledare, vilket har smutsat ner den apostoliska tjänsten och lämnat en massa sårade människor efter sig. När Nya Testamentet beskriver ledarskap och beskriver vad det är att fungera apostoliskt så är det aldrig ett auktoritärt ledarskap. När Paulus skriver i första Korintherbrevet 3 till exempel så säger han: vad är Apollos? Vad är Paulus? Vi är tjänare som har fört dig till tro, var och en med den uppgift som Herren har gett. Apostel är ingen position, utan det är en funktion och en kallelse. Den apostoliska tjänsten är så viktig och oersättlig för att den är förvaltare av själva evangeliet. Och det grundläggande DNA till hela kristenheten. Så den bär upp alla de övriga funktionerna. Och det är därför den också nämns först bland tjänsterna. Man kan säga att den apostoliska tjänsten är det som ger alla de andra tjänsterna sin legitimitet och sätter ramen för vad nytestamentlig tjänst innebär. Den föder i sin tur fram den profetiska tjänsten genom att etablera det här förbundet som den profetiska tjänsten är satt att upprätthålla och peka på hela tiden. De apostoliska och profetiska tjänsterna utgör grunden för det övriga. Och det skriver ju Paulus ett par kapitel tidigare i Efesierbrevet. På den kyrka som vilar på apostlarna och profeternas grund, säger han. Det är det han menar. Den profetiska tjänsten säkerställer att evangelisationen inte blir ytlig när vi bär fram de goda nyheterna och att sanningen respekteras. Den kallar människor till trofasthet och till omvändelse, vilket ju leder till evangelistens tjänst. Och den är ju sen grunden till herdens tjänst, för utan någon i flocken så behövs ju ingen herde. Utan det är ju evangelisten som för människor fram till en relation med Jesus och ser till att herden har en flock att föra på bete. Och herdens pastorala tjänst gör att människor medvetna om sitt behov av att formas till likhet med Kristus. Och av att växa i kunskap och tro, vilket leder fram till lärarens tjänst. Ser ni den gudomliga tanken i detta? Och då kan vi också tänka hur förödande det är om vi skär bort de tre understa tjänstegåvorna. Det är inte alls konstigt att den västerländska kyrkan befinner sig i en enorm kris när vi till så stor del under så lång tid bara har fungerat i de två översta gåvorna. Alla de här sakerna behövs i Guds församling. Och de behöver dessutom berika och inspirera varandra. Då får vi den här fantastiska synergieffekten som vi ser förlöst i varje äkta Jesusrörelse. Vi är perfekt designade för att åstadkomma det vi gör idag. Så länge vi ser ut och fungerar på samma sätt som vi gör idag så kommer vi också se samma resultat. Jag har ju spenderat en hel del tid i UMU som är en missionsorganisation. Och vi har ju ett gäng sådana andra med OM och nyare församlingsrörelser och så vidare. Och jag har ju tyckt att det är fantastiskt att se vilken kraft som finns i UMU. Och hur man fungerar väldigt väl i alla de här fem områdena. Men det ska vi också lite, tänker jag, i mig. För vad är det UMU och andra missionsorganisationer gör? Jo, de utför ju det uppdrag som är givet åt församlingen. Om församlingen hade gjort och varit det den hade tänkt att vara hela tiden så skulle vi ju inte ha behövt några missionsorganisationer. För de utför ju församlingens uppdrag. Det jag vill att vi ska göra nu är att vi ska gå hem så småningom. Och så ska vi läsa Efesierbrevet 4 allihopa. Och med det här som bakgrund fundera över vad innebär det här för vår församling? Om Gud vill att vi ska fungera så här, att allt det här ska vara synligt och prioriterat, vad innebär det för oss? Hur kan vi forma vår församling så att den är mer i linje med Guds ord? Vår organisation, våra prioriteringar borde vara i linje med Efesierbrevet 4. För kroppen är ju inte bara skelett och muskler och hud. Utan här finns ju också en massa genialiska system i våra kroppar. Vi har nervsystem och vi har matsmältningssystem och vi har blodomlopp och immunförsvar och allt tänkbart vad det är. De här områdena av tjänst är precis sådana saker. Så kan vi se på dem. Det är som system i församlingskroppen. Och utan att alla de fungerar som de ska så kommer inte kroppen må väl. Och kunna göra det Gud har tänkt. Hur kan vi hjälpas åt att lyfta fram det som har varit undanträngt i Guds församling under så lång tid? Och vad innebär det här för ditt eget liv? Och mitt liv? Vilket område av tjänst känner du att du kanske redan fungerar i eller borde fungera i? Och det är kanske inte bara ett av de här områdena, men oftast framträder ett av dem tydligare än någonting annat när man funderar på vad de betyder. Fundera på det. Och om det här har väckt massa frågor hos dig så sitter jag gärna ner och pratar tillsammans. Guds kallelse över ditt och mitt liv är ingen liten sak. Utan se till att du gör vad du kan och vad du behöver göra för att förlösa och få tag i det Gud har tänkt för ditt liv. Så att vi tillsammans kan bygga en sund och frisk församlingskropp. Redo att göra det som Gud vill. Amen.